Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu tänkte jag försöka starta en ny programserie här på Tyresöradion för att det finns mycket kloka människor här i Tyresö som kan väldigt mycket. Och en av de personer som jag känt väldigt länge och som jag faktiskt har väldigt stor respekt för, han heter Anders Eriksson. Kallas för Exet. Välkommen.
Ja, tack.
Varför tror jag att du är en uppskattad person här i Tyresö kommun, om jag säger så? För jag vet att väldigt många känner till dig.
Men en anledning är att jag var lärare här i 14... Nej, men det är mer. Jag har ju varit på 3 högstadier här numera.
Och du och jag lärde känna varandra på Nyboda
när
vi var unga och vackra.
Ja, just det.
Då var jag vikarierande lärare och du var...
Då var jag ganska snabbt biologiansvarig för de andra flydde till det nya gymnasiet, eller först var det Vättingeskolan. Men, ja. Men jag blev plötsligt, fick en väldigt betydande roll på NO-institutionen där.
Ja, och det var på den vilda tiden på Nyboda skola.
Oj.
Ja, men vi var, tycker jag, liksom, jag var ju bara vikarierande NO-lärare också. Och även din sambo eller hustru? Mm. Agneta Josefsson var också lärare där.
Ja.
Ja. Och det var ju en fantastiskt trevlig period, kommer jag ihåg. Mm. Även om vi nästan slogs ibland med eleverna.
Ja, utan att gå in på några detaljer. Ja.
Jag vet i alla fall att du och jag hade klasser med ibland bredvid varandra. Och då kom, det fanns sådana små innergårdar. Ibland rymde de ut på innergårdarna så kom de uppkravlande i fel klassrum.
Ja, faktiskt. En viss lärare, Anders, kom ju upp kravlande i ditt klassrum.
Så var det.
Knäcka på fönstret, för de hade lurat ut mig på den där.
Ja, visst, men det var mycket sånt.
Ja.
Ja, och lika mycket hyss.
Mm. Mm, verkligen.
Och du är biolog, kan man säga, va?
Ja, jag ville bli arkitekt, men jag kom inte in. Och sen läste jag ryska, och sen forskade jag på tallplanter. Men sen så upptäckte jag att det var nog lärare jag ville bli.
Ja.
Så att jag är väldigt bred, har en sån där väldigt lång lärarlegitimation med många ämnen.
Ja. Men biologi, vad är ditt favoritämne?
Ja, i alla fall mitt första, det jag har läst mest.
Ja, men som NO-lärare måste man kunna kemi och fysik också förstås.
Ja.
Och matte.
Ja, och så har jag undervisat i geografi och teknik en massa andra ämnen när jag har jobbat på småskolor.
Ja. För när, efter Nyboda, vad tog du vägen då?
Ja, då blev jag raggad till den nya Björkhagens högstadium som vi startade. Va? Under dynamisk ledning av det socialdemokratiska blivande skolborgarrådet Kia Torpe.
Just det. Vet du om att jag känner ju Kia Torpes mamma som heter Ulla Torpe?
Ja.
Hon var en av de här...
Grupp 8.
Grupp 8, ja.
Mm. Hon var min mammas bästis.
Va?
Vi bodde portarna bredvid varandra i Uppsala när jag... föddes och när Kia föddes.
Aha, för Ulla Torpe åkte ju med till Indien.
Jaha.
Ja, Och det ska man ju säga, på den skola, Nyboda skola, där jobbade ju också min far, Åke Sandin.
Ja, stor förebild för mig.
Ja. Och Indienresor var någonting som man sysslade med på Nyboda, Operation Dagsverk. Var du någonsin till Indien?
Ja, det var jag. Det var ju fantastiskt. Ja. Men det var ju mina tjejer på Värmdö gymnasium som de vi kallar för Mango Girls.
Aha.
Som, ja, och de var så drivna så att de lyckades få massor med pengar från olika ICA-handlare. Så de ensamma sponsrade ett antal grundskolor i
Indien.
Ja.
Mm. Men om vi fortsätter, det här som Kia Torpe startade, var det en slags friskola alltså?
Nej, det var den gamla, väldigt sådär välkända Björkhagens skola som hade hamnat i någon sorts övervintringstillstånd med väldigt få elever. Men Aha. Det var en stor skola.
Aha.
Och så hade hon kontakter som gjorde att ja, hon, vi, på ett mycket märkligt sätt så kom jag med i det där.
Och så lyckades ni fylla skolan?
Ja, gud ja, det var inte så svårt.
Nej.
Men det var ju väldigt, vi jobbade på ett väldigt spännande sätt, ett tematiskt sätt med några få lärare på varje klass som hade de väldigt många timmar i veckan.
Just det. Ja. Mm. Men du fortsatte sen, för du har jobbat, vilka skolor i Tyresö har du jobbat på?
Ja, nu de senaste åren så har jag varit på en liten turné i Strandskolan och Kumla skola.
Just det. Mm. Men du har hållit dig till grundskolan, har du även varit på gymnasiet?
Mm, alltså jag var ju med och byggde upp Värmdgymnasium vid Gullmarsplan. Där jag var ansvarig för naturprogrammet och för biologiinstitutionen.
Just det. Mm. Mm.
Där var ju jag anställd i, ja, vad blir det? 95 till 2011, 16 år.
Just det. Mm.
Och nu jobbar jag på en gymnasieskola inom Magelungen då med väldigt utsatta ungdomar.
Men du är ju inte längre, eller så här, du är ju plus 65 nu va?
Absolut.
Hur gammal är du nu?
Exakt? 69 och ett halvt.
Så du får jobba. Hur funkar det nu under corona? Får man jobba? När, men liksom, håller de inte på? Liksom, nej, det är ni som är över 65. ni som, det är inget sånt.
Nej.
För att över 70 får man inte jobba i skolan längre va?
Jo.
Det är ingen som bryr sig.
Annars slänger de ut med om någon vecka.
Ja, men det är ju så här. Det är, man har ju liksom sagt att alla över 70 får inte. De ska sitta i karantän.
Nej. Nej, men däremot när jag jobbade i Haninge på gymnasiet på Riksäpplet, då när jag fyllde 65, då fick jag inte vara anställd i Haninge kommun. De hade den policy.
Just det, jag kom.
Men det här Magelungen har ingen sån policy.
Du fortsätter jobba?
Ja, men 3 dagar i veckan.
Det är bra, ja. Jag gjorde tvärtom, jag slutade jobba när jag var 62.
Mm. Mm.
Så kan man göra också.
Ja.
För jag tycker att det här med att göra radio är roligare än att arbeta.
Ja.
Nej, men jag gör gratis.
Jo, men det här med de här ungdomarna jag jobbar med nu, det skulle jag nästan kunna göra gratis också.
Ja, är det så? Ja. Ja. Sen, säger man Anders eller säger man Exet?
Ja, nu för tiden säger alla utom vissa Tyresöbor Anders.
Okej, okay. För på min tid hette du Exet.
Ja, visst.
Därför det fanns flera Anders på skolan, va?
Ja, visst. Kåt, bland annat.
Ja, just det.
Anders Eriksson hette han också.
Jaha, just det.
Kallades för Kåt för att han inte anstavade med K.
Och du stavade med X, ja. Ja, men jag känner dig också utifrån att du har varit politiskt aktiv.
Mm.
Och du satt i kommunfullmäktige under
6 år någonting.
6 år, precis. Mm. Och då för Vänsterpartiet.
Ja.
Mm. Och då blev jag lite chockad, för jag var ju liksom drillad socialdemokrat, där man säger mitt parti, så vi bestämmer oss för en linje, då kör man den. Så att i de här större partierna är det väldigt hårt att man går inte emot om partiet tycker någonting. Mm. Och då vet jag precis när jag tänkte, va? För du gick upp ibland i talarstolen och sa väldigt bra saker. Och då var det precis den här gången när man skulle bestämma sig över vindkraftverk.
Att I Mora.
I Moras. Ja. Tyresö skulle köpa på sig ett vindkraftverk.
Ja.
Och det tyckte de här betongpartierna, det vill säga Moderater och Sosar, var jättebra. Och sen tror jag Folkpartiet, alltså dåvarande Folkpartiet, var mot. Och sen kommer jag inte ihåg vilka som. Men Miljöpartiet och Vänster var också för. Det här var en miljösatsning som Tyresö skulle göra. Då går du upp i talarstolen.
Mm.
Och säga att det här är inget bra.
Mm.
Och jag var helt chockad.
Nej, men jag hade ju läst på där den senaste forskningen att det blir dyrt och klumpigt. Och dessutom har ju varit mycket på Gotland och varit nära dem där. Och det låter hemskt. Och jag tycker de är ganska otäcka. Det är ganska känslomässigt sådär. Man får ju ut en hel del energi. Men jag tror att man skulle kunna göra det bättre.
Men var det inte också så att du sa att när de här stora företagen som har byggt dem där och det har gått plus.
Mm.
När de sen börjar gå minus, då lurar de på dem på kommuner.
Ja, det vet jag inte. Men,
jag tror att du sa faktiskt
ja,
det.
Ja, ungefär. Jag hade läst idén,
ja.
Ungefär de replikerna.
Ja, och det värsta var att du fick ju rätt. Det har varit en väldigt olönsam affär.
Jo. Ja.
Jag tänkte att vi skulle i någon slags programserie försöka liksom prata och titta på olika frågor från olika perspektiv. För du är ju väldigt engagerad nu i miljöfrågor.
Jo.
Och det har det varit hela tiden.
Jo, jag har ju engagerat mig inom det som man kallar för undervisning för hållbar utveckling sen egentligen sen jag var 15 år i scoutledare och gjorde stora väggtidningar om miljöförstöring och sådär.
Ja. Ja. Och är inte du också engagerad där nere där du bor på att ni har det här, ni har ju något liksom, kolonigrej där?
Ja, just det där är jag inte engagerad i, men ängarna nedanför Krusboda är jag engagerad i, för det är fantastiska marker.
Ja, ja. För du kan nämligen gå ut och se massa saker som vi andra inte ser.
Ja, jag var just ute och såg lokalen för brun aspsopp där jag bor.
du ser den här biologiska mångfalden?
Jag ser och anser att den behöver, alltså det blir ju helt livsnödvändigt för oss att bevara en rik natur. Annars hoppar till exempel virus på oss och sådär liksom.
Ja, och virus skapas när det blir biologisk enfald.
Nej, men virusen finns ju, men de har ju fullt upp med sina sorkar och fladdermöss vad det är, om inte vi börjar förstöra deras naturliga miljö. För då, eller, just nu har vi ju fågelinfluensa i Sverige, ett antal fall.
Ja, varför då?
För att fåglar har vi. Alltså det är helt naturligt att fåglar har sjukdomar precis som vi.
Mm.
Men om vi beter oss osmart så kan de börja hoppa på oss. Det är egentligen, det hade varit troligare med en pandemi som var orsakad av sjöfåglar egentligen. Än den här som kom nu från Wuhan.
Varför då?
Jag har ju varit på en del utbildningar om det här. Ja. Och experterna har i ganska många år varit väldigt oroliga för just det här med änder och gäss och så. Som håller sig nära badplatser.
Jaha! Du menar, aha, de går gärna upp i människors miljöer.
Ja, alltså, äter minsta lilla mutation där på de här virusen så pang så kan det slå till ordentligt.
Ja.
Och det kan vara farligare än den här covid.
Okej.
Okay. Men den här var ju ändå ganska harmlös jämfört med vissa såna här pandemier.
Ja, och det är väl också någonting, tänker jag. För att när man säger pandemi, då tänker man att då dör människor i miljoner.
Ja, visst. Så var det ju med pesten och
spanska sjukan och sånt.
Spanska sjukan, ja, jo, det var ju miljoner om man ser hela.
Men när vi nu pratar i början av december så har, tror jag var 1,5 miljoner har dött i världen.
Mm.
Och sätter man in det i...
Det är en liten plutt i det här sammanhanget.
Ja, och de som har dött, i alla fall i Sverige, 70% är gamla. Så att överdödligheten är ju inte så stor egentligen.
Nej, snarare tvärtom. Vissa månader har det varit minskad dödlighet därför att folk har varit så renliga och inte fått de här vanliga.
Exakt.
För folk dör ju av vanlig influensa.
Man dör ju av möjligt. Ja. Mm. Och hur ser du på det här med liksom pandemin och upphåsar? Vi sitter liksom och tittar på en folkhälsomyndighet, presskonferens varje dag och samlas kring... Liksom,
ja, men media har väl, det är väl mer en mediaexplosion.
Mm.
Jag tänker på Lady Dianas död. Plötsligt så sörjde hela världen för att det gick att göra. Liksom.
Ja.
För ingen hade ju koll på sånt där för 40-50 år sedan.
Precis. Och var det inte Asiaten hette väl någonting som...
Åh gud, jag minns ganska många. Jag var ju med när polioepidemin var i början på 50-talet.
Ja.
Mamma sa att du får inte äta äppelkart för då får du barnförlamning. Det var ju den här då, polion.
Aha,
det är också virus.
Det är också virus, ja.
Visst.
Aha.
Och Hongkong och alla de här.
Ja.
Vi har ju den svininfluensan där som orsakade narkolepsi.
Mm.
För
jag tänkte att vi kunde prata lite grann. Nu tänkte jag bara att vi skulle introducera dig. För att lite grann så vore det kul att prata om olika ämnen. För du har ju mycket kunskaper. Du har en fantastisk karta framför dig. Lite mindmap har du gjort här.
Ja.
Ja, vad handlar det om?
Ja, det börjar med häxor på 1600-talet och slutar med framtida, hur vi ska bygga hus och sådär.
Ja, för innan vi börjar så pratade vi just om det här med vindkraftverk. För det är liksom en sån här, jag ser dig framför mig i den här talarstolen när du går emot allihopa och säger att det är bra. Men du tror på vindkraft?
Ja, alltså på sikt. Det är ju en ganska lång historia det där. Men på sikt tror jag faktiskt på fusion.
Ja!
Ja, för att om vi får igång den och det, vi kan finansiera fusionskraftverk så löser ju det väldigt många problem.
För det har jag tänkt på nu. Nu har det ju liksom gått sådana här troll i vissa ämnen. Mm. Kärnkraft.
Jo, just det. Det där är lite knasigt.
För när jag gick i skolan, här på föräldraskolan, då hade jag en högstadielärare som hette Bergström efternamn. Och då stod han och förklarade
Gunnar
Bergström. Då stod han och förklarade framtidens energi. Mm. Så vi plugga jättemycket om kärnkraft. För det skulle lösa allt.
Ja, och fusionskraft är ju en form av kärnkraft. Ja. Det är lite fånigt. Vi har ju mer eller mindre haft förbud mot forskning inom kärnkraft.
Exakt det.
Och det är jätteknasigt för att det finns snäll kärnkraft.
Det är snäll kärnkraft.
Dum kärnkraft.
Ja, men förstår, det här finns ju massa ämnen vi kan prata om. Mm. Så jag tänkte du kan få hålla lektion tycker jag för Tyreseborna. Vi kan bestämma oss för olika teman och så får du berätta.
Så pekpinnar.
Ja, det är ju skönt.
Ja. Jag minns när jag slog sönder pekpinnar på Nyboda faktiskt, i ilska.
Mm, jag kommer ihåg, för mig var Nyboda skola, i och med att jag var då så pass ung när jag började som vikarie där, för mig var det en härlig period. Jag visste ju inte att det var så jobbigt. Då började jag ju som speciallärare där. Mm. Och då hade jag en elev som inte kunde gå i skolan vanligt. Han gick på sån här 5 timmars undervisning.
Okay.
Mm. Så han jobbade någonstans på någon bilverkstad. Och så 5 timmar i veckan skulle han vara med mig.
Ja,
Jag skulle svenska, matte och någonting annat. Ja. Och varje gång han kom in till oss så sparkade han upp dörren. Mm. Och då skulle vi räkna med såna här konstiga fyrkanter. Alltså man hade såna här små... Alltså, vi hade liksom små 100-lappar, 10 stavar.
Ja,
så vi skulle räkna. Och varje gång han såg dem där, då slängde han dem i väggen.
De hette något franskt.
Ja, det var liksom pedagogiskt.
Ja,
och det enda han ville räkna på, det var soppan till mopeden. Det kunde han räkna på.
Klockrent.
Men då hade du eller någon annan gått ut på en exkursion och sett på fåglar. Så han kom in i mitt klass, eller det lilla rummet jag satt i, urförbannad. Det var inte gå i den här jäkla skolan. De får vara ute i skogen och de får titta på fåglar. Ja. Och de har sett massa fåglar. Ja, men okej, då går vi. Jag var ju liksom bara ung tjej. Då gick vi också ut. Ska du kolla? Jag såg inte en enda vi såg en skata och en mås.
Ja, det är inte dumt.
Nej, men då hade vi ett biologi... Kom du ihåg det nära? Vi hade ett skåp med massa fåglar.
Jaha.
Kommer du ihåg det? Det är NO där uppe.
Ja, just det. Uppstoppad inne där. Ja,
ja. Då satt jag honom i ena änden av rummet. Mm. Sen sprang jag omkring med en fågel i taget. Och han fick sitta med kikare så han kunde pricka av.
Ja.
Så sen kunde han gå ut och säga, jag har sett, vad var det för fåglar? Hök och allt möjligt. Mm. Fast han såg det som uppstoppat.
Så gjorde de på lärarhögskolan, minns jag. Det där var väldigt pedagogiskt det du gjorde. Så gjorde de det. Då hade de en fågel under bänken och så bara viftade förbi exakt, med den där. Liksom.
Vi gjorde, jag sprang med två skåp där så fick han försöka se vad det var.
Det går ju inte, sa eleverna. Nej, men så är det i natur.
Ja, exakt. Så han ville ju liksom... Men nu kommer vi från ämnet
Min
här igen.
Sambo måste jag bara berätta. När hon gick på lärarhögskolan, då vet du hur hon lärde sig fåglarna?
Nej.
Hon gick på mellanstadieutbildning. De skulle ju lära sig 130 arter. Någonting sånt där. Ja. Uppstoppade.
Just det.
Nej, men då gick hon på den som hade tejp på pinnen. Och
just det.
Ja, det var den där.
Ja, det är... Snack om. Men hur gör du idag när du ska få elever intresserade av biologi?
Ja, jag kör ju det just nu med de här som aldrig har velat gå i skolan.
Ja.
Ja, jag använder väldigt mycket YouTube-klipp.
Ja, så du gör det?
Flashiga, sådana här, de mest fantastiska paradisfåglar som dansar på Nya Guinea. Så kunde man inte göra förr, liksom.
Nej.
Men det här, då blir de ju alldeles tagna.
Ja.
Och då är det okej att visa skater. Och,
aha.
För de är ju egentligen väldigt vackra de också.
Men går ni ut och tittar på fåglar?
Jo, om det är väder för det.
Mm. Allt det här intresset som du har, när du kan se en massa underliga blommor och växter och svampar.
Mm.
Får du elever intresserade av sånt?
Det är min dröm att hitta någon liten elev som... På Värmdö gymnasium, då hade vi natur och miljö. Nej, det hette fältbiologi. Natur och miljö var på Nyboda. Fältbiologi. Då fick jag med mig en liten skara bland 1000. Så fanns det ju 15 som ville hänga på.
Äkta nördar. Är inte det ett nördintresse att man vill lära sig om sådana här grejer?
Ja, men det är en njutning. Jag var ute med en gammal elev i helgen.
Jaha, ja.
29-årig elev.
Oj.
Ute här vid, ja, bakom Hellasgården i skogarna där. Och letade efter knärot.
Vad är knärot för någonting?
En liten orkidé.
Som finns i december? Eller i november?
Ja, den är vintergröna blad på den. Så att den, det är mycket bättre nu när inte blåbären har blad. Då ser man dem bättre.
Men förr när man gick ut i naturen, då fick man ju ta med sig en liten flora.
Mm-hmm.
Eller en fågelbok.
Mm-hmm.
Och så försökte man ju hitta en fågel som såg ut som den där fågeln.
Okay.
Det var ju himla svårt. Går man nu med appar och fotar? För att man kan köpa en app.
Mm.
Man fotar en fågel, så säger den, är förmodligen den eller den eller den.
Mm-hmm. Ja, alltså de får ju ha kikar och så pratar vi om det vi ser. Liksom.
Så är det.
Ja.
Man sitter ju inte sådär.
För att jo, den här... nej, men visst finns det schyssta appar. Du ska ju se vilka appar jag har. Men,
ja.
Men det är ju mer liksom, ja. Som när vi var i Afrika och letade sällsynta fåglar.
Ja, just det.
Och då kan man ju vara riktigt fräck och sätta på... För de har ju ljud, de här.
Ja, exakt. De har ljud.
Man ju locka de där fåglarna.
Ja, just det. Och man kan dessutom liksom få den och... ja, ungefär som när man har en låt så finns den här som känner igen vilken... Mm. Då finns motsvarande för fåglar.
AI.
Ja, förstår. Men det är lite fusk, tycker jag.
Nej.
Eller? Det är inte det.
Nej.
Det är roligt.
Nej, men det är alltså så komplext. Det blir ju bara ännu mer komplicerat när man har de där möjligheterna.
Ja.
Det blir mycket mer avancerat.
Ja. Det finns någonting som heter artdatabasen eller någonting sånt där, va?
Ja, alltså Artdatabanken i Uppsala, de har något som heter Artportalen.
Ja, så heter den, ja.
Och där ska jag nu rapportera den här bruna aspsoppen som jag faktiskt tog koordinaterna på med min app alldeles nyss.
Ja.
När jag var på väg hit.
Precis, för det tycker jag är häftigt. Vi har ett litet ställe uppe här i Dalen, där vi, en liten fjällby där vi är mycket. Och där finns det i en liten sjö så finns det dvärgmås.
Oj!
Ja,
Oops, nu steg du i mina...
Ja, och så finns någon annan som heter... De har två unika...
Någon liten simsnäppa kanske?
Ja, jag kommer inte ihåg. Alltså jag har inte, min man är då gammal fältbiolog.
Oj.
Och vill ju liksom briljera med det här. Så han kommer ihåg alla de här fåglarna vi ser. Mm. Men då blir det så här nu, att när man sett en ovanlig fågel, då byborna lägger in den. För det ibland kommer de är inte där hela tiden.
Nej.
Och när de börjar då dröjer det bara några dagar. Sen kommer de här bilarna åkande med stora kikare.
Det är så att man drar på en obs liksom. Ja,
ja, exakt. Heter det så? Ja. Då kommer hela gänget för att få ett kryss.
Ja.
För de har alltså...
Och det kan vara att de hyr en helikopter om det är kris.
Ja.
Om det är överläkare i Stockholm och har bråttom så hyr de en helikopter upp till den där lilla blåskrikan.
Ja, ja. Så, precis. Så, kring den här lilla sjön som den här dvärgmåsen finns, varje dag så står det ibland utländska bilar med långa kikare och kameror.
Ja, visst. Ja. Ja. Sådana var jag med i Afrika när jag fyllde 65.
Var det?
Ja.
Ja.
Jag var ju mer intresserad av blommor. Och,
ja.
Jag vet, de bara fräst åt mig ibland.
Ja. Men är det samma sak när det gäller alltså svampar och växter? Sitter man också då och prickar av?
Jag har ju en unik i min trädgård. Som ingen annan i Sverige har.
Vadå för någon?
En växt.
En växt? Vilken
som då? De har varit och kryssat, de här farbröderna som håller på med så.
Vågar du säga det? För de får ju invasion där i trädgården.
En bredbladig vårärt.
En bredbladig vårärt? Mm.
Den finns på Artportalen. Det är den enda i Sverige.
Den enda i Sverige, ja. Och inte det ganska roligt det här? Man får ju någon slags gemenskap. För där uppe i Härjedalen då, i den här lilla fjällbyn, så har ju de då sina fåglar.
Ja.
Sen åker de har ju några stycken blivit sådana fågelnördar. Så de åker ju ner till Gotland och Öland.
Ja.
Öland är det, va? Ölands sydspets.
Ja, just det. På hösten till exempel.
Ja. För att fortsätta pricka. Mm. Och då är de kändisar där, för att då har ju alla varit inne i den här artportalen och sett, aha, är det ni som prickar, ni som, alltså, då blir man liksom...
Aftonfalken där, ja.
Just det, så då har man koll på vad folk heter, så de har ju fått en, liksom en community som de umgås med.
Nej, men visst.
Är det så?
Ja, alltså när det gäller växter så är det kanske inte, alltså det finns en annan kultur när det gäller växter och sådär.
Hur är den då?
Jag vet inte riktigt, men det är inte så där hysteriskt. Och det är inte lika bråttom, eller hur? För växten står ju kvar.
Just det.
Och det är ju en poäng. Men det är klart de vissnar ju efter några dagar.
Ja.
Men sen å andra sidan så är ju de lite... Det är lite tunt att hålla på med fåglar. De kommer ju aldrig upp... De allra, allra värsta är ju över 400 ja, i Sverige. Ja. Det är ju liksom...
Ingenting.
Det är ingenting. Det, är ju, det finns över 500 maskrosor i Sverige.
Finns det 500 maskrosor?
Arter, ja, nu levande, ja.
Men...
Ja, om man... just det. Det finns en kille som heter Hasse då, i Gnesta som kan de flesta till exempel. Men, och då han är ju liksom, det är ju en guru då.
Det är en guru.
Men han gör ju inte så stort väsen av det.
Nej, nej. Mm. Vad häftigt.
Mm. Mm. Ja, och växter, alltså det finns många tusen. Bara ja. Fibblor finns flera tusen.
Fibblor?
Ja. Som ser ut som maskrosor fast lite sladdrigare.
Men när du, men om man då måste kolla iväg, då måste man ju liksom titta i förstoringsglas och titta vad det är för någonting och räkna pistillerstånd. Alltså
ja, ibland, men för det mesta inte. För det mesta är de väldigt karaktäristiska. Det är de. Som är riktigt svårt om du ska till exempel björnbär eller daggkåpor. Men mikroskop är man inte. Men en lupp kanske.
Men själv då, har du en gigantisk trädgård där du håller på?
Ja, den är väl på totalt, vad kan den vara, 60 kvadratmeter.
Håller du på där och planterar och har dig?
Ja, i viss mån, men det är inte så mycket. Jag går ju inte och tar sällsynta växter.
Nej.
Kanske förr någon gång, möjligen ja. Någon svavelsippa råkar slinka med mig. Men nu för tiden är jag ganska försiktig med ja. Sånt. Man kan köpa ju.
Ja.
Jag har försökt att köpa trädgårdsorkidéer, men det är skitsvårt.
Har inte du också såna här vandringar ibland när du visar folk hur det funkar med växtlighet?
Jo, jag är ju med i något som heter Botaniska sällskapet i Stockholm. Och vi har en vanlig säsong har vi kanske närmare 40 exkursioner.
Oj!
Ja, och i år hade vi 2.
Men exkursioner, det har väl funkat med corona att vara utomhus?
Nej, men du vet, man ska åka dit och det är ganska krångligt. Men vi har gjort ett par små sådär med 8-9 pers som har tagit sig dit på cykel. Och så, liksom. Nej, men det har ju, vissa har ju kunnat åka kommunalt, men jag vill inte göra det.
Nej. Och,
ja, nej, men för om man är en liten skock som ska titta på en liten blomma 20 pers så kommer man ju ganska nära varann lätt. Så vi har lagt ner det.
Gjort det. Ja. Men har inte du också såna vandringar i Tyresö för olika personer? Jag sett det på, tror jag, om det var på Facebook eller någonting, såg att du sa att häng med ut och titta på någonting.
Ja, jo, nej, men det är ju Botaniska sällskapet och men sen om någon vill ha privata exkursioner så gör jag ju det ibland.
Ja, ja. Ja. Men hur pass mycket är det sånt för att jag har ju då en kompis som är ganska duktig på växter, så att när vi kom upp, när de kom upp till Härjedalen och vi gick på vandringar, fjällvandringar där eller runt den här byn, alltså inte på sån här där bara vi är, hon dök ner hela tiden liksom i backen och så, åh, titta en ört så här. Jag har ju aldrig sett någon sån här sak, så hon plockar ju, så vi lade ju upp liksom sån här små. Ja, men det var ju massa sådana, det var tusentals. Det var inte bara en.
Utan annars
det var
ju... kan man ju ta bilder.
Ja, men vi tog liksom, det var inga fridlysta. Utan det var sådana här.
Så
vi...
Inga orkidéer.
Nej, men vi la dem då så att vi kunde, så jag skulle lära mig dem.
Ja,
men lektion. Lite lektion. Och då blir det plötsligt roligt.
Och något som är roligt som vi håller på med inom Svenska Botaniska Föreningen, det är de här sommarlägren. Och då behöver man inte vara så jäkla duktig. Om man bara... Man är en liten grupp, 3 pers som åker till en 5x5 kilometers ruta, så kör man på en dag ett artrace liksom, ser hur många man kan hitta.
Jaha, på 5x5 meter?
Kilometer.
Ja.
Och om man är 2 duktiga, och så kan jag som är halvduktig faktiskt i det sammanhanget, eller någon, man behöver inte vara särskilt duktig alls. Så det är väldigt trevligt. Vi har varit i Kiruna nu och Jokkmokk. Och det finns en massa så kallade vita fläckar när det gäller floran i Sverige.
Jaha.
Och varför vi kartlägger det här och varför jag håller på med det som heter floraväktarna i de här Tyresö och angränsande kommuner. Det är för att kartlägga vad som finns och sen se trender. Det är det som Artportalen håller på med.
Ja.
Och då ser vi väldigt mycket trender som ofta är oroväckande.
Som vad då?
Ja, till exempel knärot minskar snabbt.
Knäröt minskar snabbt. Jag kan förklara för oss andra varför det är en oroande trend.
Den lilla orkidén som en indikator på en gammal fin granskog.
Aha.
Och fast den där gamla granskogen står kvar så är det andra saker troligen, troligen bland annat temperaturen som höjs och andra, alltså allting hänger så mycket ihop, särskilt under marken.
Mm.
De små under jorden, det är de som hela tiden egentligen är grunden för allt det här.
Mm.
Och vi börjar sakta fatta.
Ja, för det måste vara enormt komplexa samband.
Ja, det var ju det som gjorde att vi la ner det här som jag höll på med på 70-talet med tallarnas. Vi skulle göra en datormodell av en tall och sen simulera saker. Men när vi kom upp i 48 variabler, då vi hade jättestora datamaskiner uppe i Gästrikland.
Mm.
Men de klarar inte av det där.
Och det är väl också svårt, för det är ungefär som nu när man skulle beräkna hur pandemin skulle gå.
Ja.
Och han Britton står i tv och säger, vi kommer nå en peak i augusti.
Jo.
Alltså och det beror ju på vilka variabler man stoppar in.
Ja, men
in
han
i.
använder ju erfarenheter från de förra pandemierna.
Ja.
Men nu var det ett nytt virus som betedde sig på ett nytt sätt.
Ja, så det är väldigt svårt i såna här datamodeller. Det handlar väl liksom om vilka saker man stoppar in i datamodellen.
Ja, och sen har vi då det här primitiva immunförsvaret.
Ja.
Som vi nästan inte vet så mycket om.
Nej.
Och vad jag förstår så är det väldigt inblandat i de här märkliga reaktionerna när det gäller covid. Att covid hoppar på, orsakar blodproppar i lungorna och så vidare och så vidare.
Har du satt in mycket i det här med virus och covid
jo,
och immunförsvar?
Jag har ju läst på. Sen har jag ju tjatat om de här defensinerna som vi har. Små, korta proteinstumpar.
Mm.
Vi har många hundra olika sådana.
Mm.
Men det är väldigt oklart hur de funkar fortfarande. Att vi borde satsa mycket mer, till exempel det med stridsvagnar på Gotland. Om vi satsar lika mycket på de här defensinerna så tror jag att vi skulle kunna lösa väldigt många av de här problemen. För jag tror att de är en nyckel på många sätt.
Ja, men också tycker jag då, det här med den metabola pandemin. Det vill säga att vi äter så konstig mat så att vi blir feta, får diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar. Och inte rör på oss. Alltså hela den biten.
Och sen den mentala mobilpandemin.
Ja, men alltså det finns ju massa pandemier som folk... Alltså folk dör ju inte av i och för sig mobiltelefoner. Det kanske de gör, det vet inte jag. Men man dör ju av alltså det här med att man inte rör på sig. Mm. Allt det där.
Mm.
Det är ju en pandemi där miljoner människor dör. Alltså enorm massa människor dör ju av felaktig mat till exempel. Så vi har ju inte heller, tycker jag, är då liksom förvånad över att vi inte pratar om immunförsvar, hur man håller sig frisk, blir duktigare på. För att jag har ju intervjuat folk där den ena har fått covid i 88-årsåldern, överlevt, frun. Har inte haft covid, fast legat bredvid sin covid-sjuka man och pussat på honom. Så att vissa får ju viruset och blir jättesjuka, andra klarar sig fast de är gamla och vissa klarar sig inte alls fast de är unga.
Det var det man såg i Kina också, att man spekulerar att de kanske har haft andra virusinfektioner som har gjort att de inte blir så smittade.
Nej. Jag läste idag bland annat det här med D-vitamin, hur viktigt det är.
Ja. Generellt eller?
Nej, men alltså vi har ju också ett problem i ett mörkt land, att sol...
Det är därför vi är bleka.
Ja.
För att vi ska kunna suga i just de där stackars strålarna.
Exakt. Och att vi små bebisar ger D-vitamin.
Men en jättepandemi är just nu är ju resistenta bakterier.
Ja,
som det är också en... Som många, många fler.
Ja. Alltså, nu känner jag så här, nu har det redan gått en halvtimme.
Ja.
Att vi har ju många bra uppslag. Och nästa gång skulle det här med Agenda 30.
Den här senaste FN-kampanjen är ju globala målen till 2030.
Ja, kan vi inte ta den nästa gång? För det...
Oj, ja, det är mycket att prata om då.
Ja, men då kan jag läsa på, för jag har inte läst på ett dugg. Jag är ju bara sån här allmän... vi försöker leva så miljövänligt vi kan. Mm. Men just nu är jag liksom, vad ska man säga... Jag är politiskt deprimerad uttaget. Jag tycker att man gör felaktiga grejer.
Så att det freden och demokratin.
Ja.
Den freden ingår ju också i de här globala.
Ja, det är bra.
Ja.
Det är bra. Mm. Så Tack så hemskt mycket Anders Exet Eriksson,
ja, tack,
för att du kommer hit, och vi kommer fortsätta den här serien. Vad ska vi kalla den för, tycker du?
Var blev ni av, ljuva drömmar?
Ja! Så den har vi då som introduktionsmelodi och på slutet. Mm. För det är det handlar om.
Man kanske kan ha något lite mer sådär hoppfullt på slutet.
Ja, vi tar... Ja. För Monica Zetterlund, den där låten av Monica Zetterlund får mig nästan att... ja, det är en av de mest, eller de bästa texterna som Tage Danielsson har skrivit. Mm. Tack så mycket!
Ja.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin.